Hej och välkomna till avsnitt 65 av vad som var Podcast Select, men numera är TV-spelsklubben.
Oh yeah.
Och oh yeah. Jag kom han in genom dörren eller väggen.
Ja,
han
precis.
Brukar göra i Family Guy.
Som en älg.
Som en älg. Med oss som vanligt är ju som ni hör Roger Blomstrand.
Hej. Hallå, hallå.
Och detta avsnitt skulle vi släppt förra veckan, men Blomstrands inspelning var lite förvirrad. Så att vi spelar om allting.
Fast nu har vi ju faktiskt kommit ihåg att även Roger lät konstigt.
Så att det inte bara... Ja, men han lät bara konstigt i partiet.
Jag tror du skulle säga att han låter ju alltid konstigt, så det är inte speciellt.
hela din inspelning var ju fucked up, så att nu...
I had to go fast. Jag var mycket snabbare än alla.
Nej, det var ju tvärtom. Du var ju inte det. Ja. Du var slurare än alla.
Okay, men jag är student, jag får slappa.
Ja, både den här inspelningen blir bättre, kan man tycka. Vi har ju inte börjat
förhoppningsvis.
Bra.
Men det har inte börjat bra, nej. Men ska vi...
Wow.
Ska vi bara snabbt dra varför det är ett nytt namn? Och hela den biten.
Ja, jag vill också veta.
Vill du också vet, du borde väl veta varför.
Vad fan är det som har hänt? Vad har hänt med vår sida? Ja. Vad
har fan har jag hänt?
Det är för mycket förändring. Roger gillar inte förändring.
Nej, det gör jag inte. I don't like change!
Nej, men som ni har sett så har vi ju slutat med det skrivna ordet. Och helt gått över till fokusera på podcastandet. Och då tänkte vi att då kan vi lika väl byta namn på det. Byta lite... ska man säga, upplägg. Så det vi kom fram till, det blev att vi gör typ en bokklubb fast för spel istället.
Därav namnet.
Precis, därav namnet.
Det var jag som snitsade ihop det där bara. Som en bokklubb fast om spel.
Mm.
Så jag tycker det var lite snyggt.
Med tanke på hur vi konsumerar information om spel har förändrats så pass mycket under de senaste åren. Jag skulle säga att det är väldigt få som läser skrivna recensioner jämfört med att lyssna på podcast, kolla på videorecensioner, Twitch-streamers och allt sånt.
Alltså jag kände att det, för mig personligen så ställde jag mig frågan redan för något år sedan eller två, när vi höll på som mest intensivt. Och så tänkte jag bara, hur konsumerar jag liksom information, recensioner, du vet, bara snack om spel? Enda personen som jag har läst, den enda personens recensioner som jag har läst är Oliver Thulin som tidigare jobbade på Game Reactor. Och det var för att han var en god vän, jag gillade hur han skrev liksom. Men det mest för att han var en vän liksom.
Get him clicks.
Ja, jag menar så här, och jag var intresserad av att se vad han tycker om spel, för att ja, vi har hyfsat, jag vet inte, lika spelsmak. Men jag respekterar hans åsikt i alla fall. Och därav vill jag läsa hans texter, men... Annars så var det podcasts, YouTube-klipp för att kolla upp vad det är för typ av gameplay. Liksom. Så som de flesta verkar konsumera. Liksom. Problemet med skrivna recensioner idag är att man går in och så scrollar man. Ja, 9 av 10. Ja, men det är typ 9 av 10 överallt. Då köper vi spelet, tack och hej. Det är så folk nog konsumerar skrivna recensioner om man kollar på statistiken som vi kunde se och andra verkar ha. Och just det liksom, sifferbetyget gör ju att folk är inte intresserade av att läsa. Utan man tänker att det är kondenserat till en siffra och det är liksom nog för att justificera ett köp eller inte. Liksom.
Sen är det också det här med skärmtiden. Det är mycket mer dyrbar idag än vad det var förr. För att vi gör så pass mycket annat med träning, familj och kolla på Netflix och gud. Alltså, en podcast kan du ha när du åker till och från jobbet och tränar, whatever. Alltså någonting du lyssnar på.
Ja.
Ska du läsa en recension så är det ju någonting du aktivt måste göra och då kan du inte göra någonting annat under tiden.
Alltså för mig är det ju, jag associerar att läsa med att plugga nu. Jag pluggade tidigare men nu läser jag klar, tar min examen som samhällsplanerare om ungefär ett år. Och jag är så här, om jag ändå ska läsa, alltså förutom typ det, så här, någon liten spelnyhet eller så här, små information på webben eller mobilen och sådär. Då känner jag att då kan jag lika gärna plugga för jag behöver läsa de här 200 sidorna på den här veckan. Eller någonting. Så då är jag så här, för mig blir att läsa associerat med jobb. Lite som du vet, folk som inte gillar att spela vid datorn för de har ett kontorsjobb så därför vill de sitta i en soffa och spela. Och hela den grejen du säger med just podcasting är att, eller lyssna på podcast, är att du kan göra så mycket saker samtidigt. Jag brukar typ, om jag grindar ett spel, typ som i Witcher 3 nu, när jag bara sprungit runt och plockat om massa frågetecken, eller om jag typ står och diskar eller städar, det är då jag lyssnar på podcast. Jag gör två saker samtidigt.
Så du diskar och spelar Witcher samtidigt?
Då hade jag varit klar för länge sedan.
Det var jag missade det här semikolonet.
Ja, nej, men typ när jag spelar ett spel som är väldigt grindy, typ Persona 4, när man springer runt där i dungeonsen och bara ska döda gubbar, och man bara, ja, det hör till. Då är en podcast perfekt. Eller du vet, man åker till skolan, inte behöver liksom lägga sin fulla uppmärksamhet på någonting och kan ändå ta in informationen. Och därav blir liksom, då känner jag liksom att om jag konsumerar spelsnack liksom på det sättet, varför ska jag liksom försöka producera något som inte jag tror på eller nyttjar liksom? För jag tror inte på det skrivna ordet i form av spel längre, för att det har visat sig att, eller alltså tror, det är klart folk kommer alltid vilja läsa en recension.
Hashtag fake news.
Ja, nej, men så här, men jag tror att det är ju bara att kolla hur mycket tid man lägger på att läsa recensioner och hur många timmar i månaden man lägger på att lyssna på podcast som spel. Så jag känner att det här är någonting för mig personligen i alla fall, jag vet inte hur ni känner, men jag känner att jag tror mycket mer på detta, för att det är så jag själv konsumerar information om spel. Och det är ju mycket mer mediefokuserat i form av ljud och bild idag liksom. Det är inte text.
Men det märks ju också på, alltså, för bara, jag vet när jag började spela en podcast och hörde av mig till utvecklare eller till PR-människor, så var det liksom, nej, alltså podcast, det är så svårt för dem att veta vad vi säger och sådär. Och de vill gärna ha en text och kunna ha en siffra och kunna sätta i sin reklam, liksom marknadsföring, att ja, 10 av 10, 9 av 10 och sådär. Så de var ju lite anti det från början, som jag upplevde det. Men som sagt, utvecklingen går ju framåt. Det är likadant som musik och vad som helst. Alltså mediumet är liksom, ja, nu är det ju alltså video och alltså podcast är väldigt populärt. Och även fast de hinner inte lyssna igenom hela podcast så sätt, men
de hinner inte se alla videos heller.
Jag tror de har blivit mycket mer öppnare till det här formatet, för att det är så mycket enklare att prata om ett spel när man pratar om det så här. Alltså få liksom ett flyt, men alltså en diskussion om det.
Och sen även om inte någon av oss har spelat specifika spel, så det är lättare att ställa frågor direkt till om det här spelet eller specifikt om spelet eller liknande, som man inte kan göra i en text, utan då får man ta först alla läsa inom texten och sen ta frågor därefter. Att det känns som att det blir ett mer normalt flyt på det i en diskussion om ett spel nu.
Det blir en väldigt icke-filtrerad åsikt i en, vad ska man säga, i en, alltså som lyssnare så är man är ju åskådare eller ålyssnare, vad ska man säga. Man lyssnar på ett samtal mellan, ja, men typ ett par kompisar som pratar om sin upplevelse, och då, jag tror att på något sätt att det är ju lite av den här influencersvågen, även om det är mer en specifik grej att man, du vet, så här, Twitch-streamar och får, du vet, koder för att marknadsföra, så tror jag bara att de lyssnar på oss. Vi pratar ju dock om spel som vi mer eller mindre recenserar dem, bara att det sker på ett mer avslappnat sätt, som vi liksom sinsemellan hade pratat om i partychatten som vi gör. Och jag tror att jag tror folk uppskattar det, för det känns liksom, det blir bara mer genuint och relaterbart, för att då vet man att det här är inte ett skriv för planerat. Alltså det är klart man kan tänka det i huvudet och så här och komma ihåg vad som var viktigt, men när vi sitter och pratar nu, vi har ju inga stödord. Vi bara pratar om, man kan ju sätta ner några punkter och man kanske ska prata så här, men vi har ju liksom ingen, liksom, vi har inget manus. Och jag tror att det märks liksom, och folk uppskattar det, för det blir bara mer, och jag tror att det har även PR-folk fattat, att det har en säljande effekt
i sig.
Som du
säger, att det blir lite som de här konversationer man ändå hade haft, alltså kompisar emellan, ja, om någon har spelat ett spel och man diskuterar om det och liknande.
Jo, men det som vi säger i podcasten, hade vi inte haft en podcast, då hade det hänt i partychat på PS4 utan att folk lyssnar. Och jag tror att det är sånt som, alltså jag gillar podcast som känns som att jag bara lyssnar på folk som inte vet att jag lyssnar på dem, om du förstår vad jag menar. Du vet, det blir inte den här, vissa gillar jätteväl producerade podcast där det är liksom snyggt klippt och du vet, så pam pam pam, det är som ett radioprogram. Jag vill ju bara lyssna in på folk som jag tycker är liksom, antingen
och då är det oftast inspelat i samma rum och sånt också.
Precis, men vi har ju tagit ett tag tills vi har fått en viss dynamik sinsemellan. Och liksom, jag kommer ihåg första typ 20 första avsnitten, då var det inte så liksom. Jag har gått tillbaka och lyssnat och då låter det inte lika bra. Inte bara på grund av att mikrofonen är mycket sämre, men just att man hittar sin liksom plats sinsemellan. Och bara att vi liksom sitter och pratar i partychat utanför liksom. Så att jag vet inte, jag känner att det här formatet för att liksom behandla spelvärlden och spel känns liksom, det känns som att det är rätt i tiden och det är någonting jag själv konsumerar på det sättet, så att därav förändringen.
Jag, Jag kan ju uppskatta läsa recensioner. Alltså på releasedagen läser jag ofta recensioner på nya spel. För det, då är det enda gången jag finner det relevant egentligen, så är det typ ja, de som har spelat det före det har släppts. Så det kan vara kul att höra åsikter om det på releasedagen liksom, eller på embargo-dagen. Det kan jag uppskatta med skrivna texter. För det är svårt att lägga ut podcasts på det sättet. Då är det skönt att ha lite texter.
Men sen samtidigt så är det så pass många spel idag som blir games as a service eller förändras från det att de har släppts, så att den skrivna recensionen när spelet kom behöver inte reflektera hur spelet är ett halvår senare.
Man tänker
Destiny, Division, Sea of Thieves nu som kommer nu i mars och liknande, de förändras ju så pass mycket under tid, så att det blir lättare att man kan återkomma till och fortsätta diskutera dem. Mm. Och det är det som är lite problem med en skriven recension. Då får man ju uppdatera recensionen hela tiden när det kommer något nytt. Och det blir väldigt mycket jobb. Och det är väldigt få, får nästan säga ingen, som gör det med många spel.
Alltså det här med att man har en review in progress, det har ju blivit ett fenomen senaste den här generationen.
De har varit tvungna.
Precis, och det är ju ett tecken på att ett spel är inte paketerat och klart på releasedagen alltid. Utan speciellt inte när det liksom är medvetet games as a service. Men ibland funkar ju inte ens spelen för den första patchen. Så det gör att recensenten inte ens kan recensera det fullt. Man har ju varit med om liknande, vet, så här, bara, men innan du har fått day one patchen typ, så kan du inte recensera det här. Eller det kommer läggas till multiplayer-lägen. Och det gör ju också att recensenten inte hinner.
Konsumenten, för konsumenten får ju allting när det släpps.
Precis, men
det blir jobbigt för recensenten.
Precis, recensenten är inte klar en åsikt då till releasedagen. Alltså man har ju sett den här utvecklingen, alltså EA har ju legat framkant där med att de fokuserar på spelarna och influencers istället. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. Det som är fördelen, jag ser inte oss som influencers, jag ser oss som speltyckare, mer eller mindre spelkritiker. Mer kanske tyckare nu då, i alla fall i den här kontexten av hur man podcastar. Men på något sätt så känns det som att det finns en säkerhet för PR-folk genom att man bara pratar om spelet mer som en konversation än att recensera. För en recension blir väldigt kritisk, alltså konstant. Den är syftad till att liksom, vet, krama ut så mycket information som möjligt. Jag tror att det finns en trygghet där med att om man har ett spel som inte presterar lika bra, så får du åtminstone det, får du åtminstone liksom podd time så att säga, eller du vet, dyka upp i en kontext som att folk ser det åtminstone. Och det är mycket mer förlåtande, tror jag, om spelet skulle visa sig inte vara ett jättebra spel helt enkelt.
Så att, men och sen är väl influencers inte, de är nästan inhyrda av spelmakarna, ja. För att, så att de har ju ett annat jobb, om man säger så. De är mer för att marknadsföra spelet, inte för att kritisera det.
Nej, alltså, men vi blir ju på något sätt indirekt influerar, även om vi inte är anställda till det på något sätt.
Ja, vad sa vi?
Ja, det blev väl en mix av det när man gör en podcast till exempel. Då är det ju, på sätt och vis som du säger, så blir det både influencer-delen, men det blir ju även tyckardelen.
Alltså vi får ju, vi låter men alltså, liksom,
som vi, alltså vi, jag ser det fortfarande som att är ett spelkast, så ska det man säga att det är kast.
Ja, ja, det är klart.
Det är inte vi är ju inte några som ska göra reklam för spel. Alltså det är klart vi får göra reklam för spel som vi tycker är bra och säga vilka de ska undvika och så där. Jag säger, det är mer bara just det här, vi är liksom inte bara för att vi eller alltså får spel så vi ska spela, så behöver inte vi prata bra om dem bara för att vi har fått
nej,
dem.
Nej, herregud. Fan, det har ju aldrig varit.
Nej.
Det är, alltså, jag har ju gett Håkum 2 av 10. Liksom. Det sket jag ju fullständigt i vad de tyckte. Det var ju ett dåligt spel. Liksom.
Jo, men det var ju en katastrof.
Ja, nej, men precis. Alltså, bara för att vi inte har ett skrivet ord längre. Eller liksom så här, eller att... Nej, verkligen inte. Alltså, så här, det är bara att jag tror att för en PR... Ur en PR-synpunkt så tror jag att folk bara pratar om ditt spel och att det inte blir så tydligt vilken siffra du får, du vet, vid första anblick är fördelaktigt. För att då
gillar jag sidor som inte har en betygssiffra, utan allting handlar om att folket läsaren måste läsa texten.
Och då blir de alltid sura. Bara, vad har hänt med betyget? Jag tycker att du läser recensioner länge. Bara, du läste inte dem från början.
Nej, men alltså grejen är att folk såg bara en siffra. Sen sker det med att läsa texten som motiverade just den siffran.
Ja. Vi har ju sett statistiken själva. Vi har ju skrivit recensioner. Man ser ju jättekort. Alltså många som bara är inne i några sekunder och droppar ut.
Mm. Och då är de bara inne och scrollar ner. Mm.
Och då är det ingen så här, varför ska vi då skriva recensioner? Så känner jag i slutändan. För om jag lägger typ 4 timmar på att det så här, börja knåpa ihop korrekturläsa bilder och ja, det så här, varför ska jag spendera tid om inte ens mer än typ 30 pers läser igenom texten ordentligt eller någonting.
Mm.
Det är ju deppigt liksom. Då ser jag hellre att typ 400 pers lyssnar på podcast som bara vet, där vi bara sitter och snackar om spel. För att det kräver inte uppmärksamheten på samma sätt. För det är ju fördelen podcast. Alltså folk kan konsumera det när de vill.
Mm. Nej, jag vet själv. Jag har väl säkert ett tiotal runt 10 podcast jag lyssnar på varje vecka. Och alltså som man växlar mellan, för det är alltid någonting man gör. Man åker till jobbet eller går och handlar eller whatever, träna.
Så ja, alltså, jag lyssnar inte ens på Spotify längre typ. Jag har det liksom i princip, för vill jag lyssna på en låt så är det smidigt om jag on the go och sådär. Men enda gången jag lyssnar på musik, det är när jag plockar fram vinylskivan liksom, och kör hemma i såhär.
Och nu är det hipster.
Ja.
Nej, men han är i den åldern nu när det börjar bli populärt med sånt. Man måste tänka.
Han är i den åldern, så är Roger precis som han är. Som ja, det är blomstande Rogers son.
Vet du vad jag gjorde förra veckan? Det var 50% rabatt på alla myrorna på vinyler. Så att jag var ledig en massa dagar. Så jag studsade runt på varenda jävla myrorna i Stockholm och bara gled in där och flipprade igenom alla vinyler och bara,
ja, men där kan du faktiskt fynda också.
Du, jag hittade Eye of the Tiger-plattan för 5 spänn. Den då.
Oj.
Det var lite coolt att slå på så här vinyl, rocky, bara uff, det här var coolt. Så att, ja, jag får väl vara hipster då.
Ja, det är tillåtet. Absolut.
Jag har dock ingen fjällrävryggsäck, så det är
har du basker och scarf?
Nej, ingen scarf. Nej. Fan, halsen, har du bara drar upp
jackan. Har du glasögon med svart ram?
Nej. Varför ska jag glasögon i skön med linser?
Okej, jag bara säger en bra.
Ja, men det är mindre hipster med linser. Ska vi ta hand om dagens avsnitt här?
Ja.
Första delen så tänkte gå igenom vad som hänt i nyhetsfronten och liknande den sena tiden. Och
får jag bara droppa en bomb här? Eller bomb. Det hände nyss. Jag bara kom att tänka på det på nyheter. Nu på... Fast då är det här avsnittet uppe. Så det är inte aktuellt egentligen. Nintendo ska
ju redan haft sin direkt.
Ja, precis. De har ju en Nintendo direkt på torsdag natt 23 till 23.30 på kvällen. Då. Så att då kanske händer något spännande. Jag är lite så här... Om inte de säger att Metroid eller Pokémon kommer år, då har de ett jävligt svagt år i kontrast till förra året.
Alltså de har ju fortfarande E3 också på sig om det ska komma till hösten. Men...
Jo, fast man säger inte, alltså, jag tror inte de visar upp något på
E3. Vad ska komma fram innan E3 då? Har vi Kirby och...
Ja, Kirby och så har vi väl Donkey Tropical Kong. Freeze. Ja, precis. Och sen har vi även, visst kommer det lagom till, jag får inte komma i maj månad, jag tänkte säga Topspin-spelet, men Mario Tennis-spelet va? Det kommer någon gång i sommartiden i alla fall. Men sen är det ju typ så här Wargroove där som ser ut som Advanced Wars fast medeltiden. Och så sen vet det tusen om det är något mer typ. Så här, jag kommer inte på något på rak arm. Yoshi kommer också någon gång. Men de spelen är inte tillräckligt stora. Jag menar, jag tycker inte...
Ja, men det kommer någon gång. Det är just det jag stör mig på. För man vet ju inte...
Det kommer ju komma i år. Det är jag inte... Jo. Så här. Det men kommer. Men det, ja, alltså, troligtvis kommer väl Yoshi i höst. Då skulle jag ju tippa på. Nu har jag inte en lista framför mig, men... Oavsett så är det fortfarande för lite spel. Alltså vi har inte ett, alltså Splatoon 2 är större än alla de spel som kommer i år. Och då är inte Splatoon 2 ett stort spel förra året i kontrast till vad som kom. De måste släppa typ Metroid eller Pokémon det här året, för annars kommer det se riktigt. Alltså även om de släpper Super Smash re-release som allt tyder på när de lanserar nya online upplägget, så duger inte det.
Det är formatet förmodligen med en re-release precis som de gjorde med...
Ja, nej, han kommer inte göra ett nytt spel aldrig i livet.
Nej, alltså som de gjorde med Mario Kart.
Ja, alltså hans, vet han, Sakurai heter han, va? Hans fru lämnade honom för att han la så mycket tid på spelet så att han sket sin relation. Så han bara, nej, jag kommer inte göra om ett till spel.
Ja, nej, men jag tror inte, senaste Smash som jag har förstått, det har ju varit extremt populärt.
Det är skitbra, är det?
E-sportscenen också, med EVO och liknande, så jag tror de flesta kommer vara nöjda om du får den lite upphottad och lite nya karaktärer kanske.
Ja, alltså jag ägde aldrig det faktiskt, för att då hade jag sålt min Wii U, men jag vet inte, jag känner bara att de måste verkligen ha en heavy hitter i år. Alltså de hade Odyssey, de hade Zelda, alltså till och med Mario & Rabbids-spelet är större än allt som kommer i år. I alla fall ur retrospekt, alltså i alla fall nu när man vet hur bra det var, så känner jag att inte ens, alltså så här, du kan inte, och re-releaser gills inte alltså riktigt, alltså det gör inte det. Det fyller ut, det gör det, men det räknas inte som ett så här stort spel i år. Så att, ja, Metroid eller Pokémon i år, annars blir jag riktigt besviken. Så att.
Och jag, alltså jag, och dem så tror jag det säkraste kortet är Pokémon.
Ja, ingen aning, men antingen det gäller något helt så här, något från ingenstans. Jag skulle inte få någon med utan att säga något Zelda-relaterat.
Game Informers cover, för de har ju Metroid som cover, så den här man, jag har inte hunnit läsa den än, om det var någon sån här retrospekt grej eller det faktiskt var för den nya Metroid.
Ja. Nog om Nintendo. Vad mer?
Ja, det jag tänkt ta upp, det, vi har fått en hel del datum nu också. De senaste dagarna och veckorna blev det också. God of War den
20 april, va?
20 april. Äntligen ett datum. Och sen en månad därefter, den 23 maj som vi får Detroit 20, va?
Alltså snacka om att, apropå det med exklusiva storspel, snacka om att Sony har ett bra år. Och sen har de troligtvis Days Gone i år. Och
Spider-Man också.
Och Spider-Man, alltså får de ut alla de fyra år. Wow.
Spider-Man är nog fan det jag ser mest fram emot, tror jag.
Det är det jag är mest reserverad på, faktiskt.
Jag tycker det ser så coolt ut.
God of War känns som det säkraste kortet. Alltså det är fucking God of War.
Jag är minst pepp på det av någon anledning, jag vet inte. Jag tycker det ser snyggt ut, men det ser liksom, ja.
Du ska ju få slåss mot Midgårdsormen.
Ja, jag älskar God of War, men jag har inte kommit in i pepp-grejen. Jag kommer ju säkert bli pepp. Men det har jag sett. Det ser liksom inte så spektakulärt ut egentligen. Det är mer bara, det ser snyggt ut. Gör det.
Men de, till det jag sa, så har vi faktiskt de har inte visat super mycket. Vi har ju fått lite hintar här och där om hur stridssystemet fungerar, men ändå inte. Det är väldigt mycket djup i stridssystemet som inte visas upp, just då med hans son Atreus, hur mycket han kan hjälpa dig i striderna och olika pilar till sin pilbåge och massa annat. Så det är fortfarande väldigt mycket frågetecken.
Ja, jag är orolig att det ska bli upprepande med tanke på att det ska bli så jävla långt. Jag menar, jag tyckte Uncharted var långt med sina, så länge det räckte, 4. Så att jag är lite orolig för att jag inte kommer att orka spela igenom det, för att det ska bli upprepande. Bara.
Nej.
Ja, men 25-35 timmar, det är jävligt
mycket. Ja, det är perfekt.
Spel. Fast att man säger 25...
Inte för ett spel som är som Uncharted, liksom de här, det är mer fasta punkter här.
Fast jag lovar Roger.
Alltså Roger, det här är mer open world än vad Uncharted
är. Ja, är du säker på det?
Ja.
Är
det vad de har sagt, och det förutsätter också att de... Det finns ju ingen anledning för dem att gå ut och ljuga och säga, att säga att det är ett semi-open world-spel när det inte är det.
Det har inte, alltså man har ju sett så lite av det, så att det har inte... Alltså, det har mer sett ut som...
Ja, men Roger, det finns intervjuer och liknande också. Man kan kolla på.
Jag tror fan mer på ett Uncharted-liknande spel, vad jag har fått för mig av det i alla fall.
Jag tror det kom på en del om början på expansionen. Vad heter den Uncharted som kom förra året?
Lost Legacy.
Precis, jag tror vi kommer få en hel del sådana där zonelement där man kan lalla runt en hel del och liksom skjuta, typ, man kan jaga. Och
lite
och
mer som Rise of Tomb Raider hanterade.
Precis, och det är mycket mer än Uncharted. För Uncharted hade ju bitar som var lite halvöppna, men överlag så kändes
inte Uncharted. I 4 var det egentligen bara Madagaskar. Ja, som var öppet.
Och där pratade de ju inte direkt så här. Så här är det större fokus på World, vad jag upplever, alltså från intervjuer och sånt där.
Jag har inte sett mycket, läst mycket av det. Jag har bara kollat och jag har bara fått en uppfattning. Jag vet inte, jag är bara, alltså det är så långt. Det är för långt, för känner jag. Jag vet
Roger, Witcher 3, där snackar vi långt.
Ja, men det är lite skillnad. Är det så open world, så fine. Då köper jag.
Ja, men det kommer inte. Det hade, jag tror inte det hade passat God of War heller.
Nej, det ska God of War kan vara mellan 10-15 timmar och vara liksom ett äventyr med en massa bossar som det var innan, tycker jag. Det är helt okej.
Okay. Sen den där kommentaren också med 25-30 timmar, det
man får räkna in där,
man får ju ta dem med en väldigt stor nypa salt också. För att allting handlar om hur mycket sidogrejer har du gjort, hur mycket utforskning har du gjort och...
Men de sa väl att Uncharted 4 skulle vara 20 timmar typ. Och jag var så här, typ 14-15.
Ja, men det brukar Uncharted ligga på.
Att de säger 20 timmar?
Ja.
Ja, men så här, alltså, när de sa, jag vill minnas att de sa att det var typ 20 timmar långt. Och jag klockade in på typ 13-14. Och
det var jag brukar... för långt, var det? Det kändes
men
det
alldeles för långt. Det beror ju på, som sagt, hur mycket utforskande och annat det gör.
Så jag kan tycka att Uncharted 4 tappade lite i pacingen. Man kunde ha kuttat bort typ 2-3 timmar kanske. Jag tycker att faktiskt att expansionen var mycket bättre pacing överlag.
Ja,
men, alltså jag tar alltid en nypa salt när det kommer till längden på ett spel. Alltså säger de typ att det här open world-spelet är 50 timmar långt, men då är det nog 30-35, ärligt talat, för jag är bra på
Har de en story som håller så länge, så är det skitbra, för att det känns som det här kan bli lite, gå lite djupare i story-delen. Så det är ju skitbra i så fall.
Men det blir ju också det, när man inte går full open world, då blir det ju lättare och fokusera ett storyberättande. För att har du ett open world-spel så är det så mycket svårare att fokusera storyberättande. För att då har du verkligen ingen kontroll över spelaren. Utan han kan springa runt och lalla runt i den öppna världen i flera timmar utan att göra en story. Du vet själv vad det är med Witcher till exempel.
Ja, det är typ så. Jag har sprungit runt och typ så här, letat efter typ massa monster och skatter. Och någon bara, oh, we have to find Siri. Bara, I don't care.
Det är också lätt att det blir upprepande om det är semi-öppet och man, alltså så att det blir samma sak hela tiden fast i andra, olika miljöer. Det är så jag tänker också. Jag är lite orolig för det, om det är så långt spel.
Ja, men det har ju inte med längden med spelet gör, utan det handlar om att hur de hanterar narrativet i den öppna världen. Alltså hur de styr spelaren. Jag tror det är snarare det handlar om.
Ja, och hur fightingen är. Så det inte bara är trycka på två knappar liksom. För det blir ju tröttsamt. Det är tröttsamt i de många God of War också.
Ja, ja, men så detta ser ju mer, verkar som lite mer raffinerat.
Det ser lite mer Dark Souls ut, vad jag såg nu senast. Jag hoppas på det. För det ser ut som att man behövde liksom dodgea mer och slagen kändes att de tog lite längre tid på sig. Det var av den trailer jag kollade på trailern senast idag, den nya. Det såg lite mer Dark Souls ut.
Att du kan utnyttja grejer i din omgivning också, i striderna. Sådana grejer, så att det blir inte samma button-mashande som de gamla God of War, det kan vi väl komma fram till. Och jag tycker det bara det blir en fresh start på något sätt. Att inte få samma som innan, utan detta ser väldigt intressant ut. Men så det är inte jättelångt kvar, så att
Apropå en fresh start.
Vänta, jag vill bara säga, det måste ju vara väldigt story-tungt, för man har inte fått se så mycket av det, så jag antar att det väger mycket.
Det kan också vara en anledning till varför de inte visat jättemycket, för att de inte vill just avslöja.
Det är helt okej. Okay. Jag älskar att de inte visar så mycket av spel. Jag tycker det är skitbra.
Corey Barlow har varit väldigt undvikande i intervjuer också, så fort någonting har berört storyn. Det har varit väldigt mycket tystnad, och jag gillar det. Jag vill inte veta. Jag vill veta grundpremissen för spelet. Men jag vill inte veta några jättedetaljer.
Kör du din segway då?
Ja, det är ingen segway. Vi hade några datum kvar här nu i mars.
Blomsan hade en segway.
Ja, men han kör iväg med sin segway. innan vi får God of War och Detroit så får vi nu Sea of Thieves den 20 mars. Mm-hmm. Om jag minns helt fel bra, det var 20, va?
Det stämmer bra.
Som har koll. Som av någon underlig anledning är fullprisspel. Jag hade förväntat mig att det skulle vara typ ett 350-400 kronors spel. I och med att det är ett games as service-spel. Och att de efter en månad kommer införa microtransactions i det. Nu är det så att nu är det bara lootboxes och microtransactions för rena kosmetika, men ändå.
Alltså jag tycker så att,
men det man kan inte jämföra, alltså är det lootboxes finns ju fan i alla, eller microtransactions finns ju.
Nej,
alla.
Men men
det har ju inte med mycket ett fullprisspel kostar. Då skulle ju Star Wars Battlefront vara gratis.
Det skulle egentligen inte vara, men jag vill bara kommentera att det är kosmetik att de går den här Overwatch routen, att allting, om du vill ha något extra till din extra kläder till din pirat eller utsmyckte till ett skepp och liknande, så kan du antingen tjäna det in-game eller lägga ner några kronor och köpa någon låda och kunna få det.
Jag tycker att prislappen är alldeles för hög med tanke på spelets upplägg.
Ja, det är jag är inne på.
Jag känner så här att 600 spänn för ett så här social pirate game som inte har fokus på spelmekanik utan mer liksom att man hänger och gör saker tillsammans, och det är skitskoj. Men att ta liksom 600 riksdaler för det, nej, jag tycker man skulle gjort som en Ratchet & Clank 379, max 449. Men jag tror att den prislappen kommer ju göra att den kanske är medveten, att de hellre vill få folk till att börja prenumerera på deras nya tjänst. Så tänk folk, ska jag verkligen pröjsa 60 dollar?
Ja, det tror jag. Alltså, den är så pass... Alltså, det är som att mycket buzz runt Sea of Thieves nu också.
Fast är det verkligen det alltså?
Ja, det är det inom Xbox-communityn. Kan jag också
bero på att det inte finns mycket mer att bassa om liksom.
Nej, jag skulle precis säga det, det är inte mycket mer annat att snacka om.
Det blir alltså så pragmatik. Det var ju som typ när man skulle släppa liksom, vad heter det, bilspelet vid release typ, som blev försenat och allt blev trasigt liksom. Alltså där, man tar vad man kan och så bassar man upp det för att man sitter och spelar på den konsolen och ber till
Gud. Ja, men sen liksom. Samtidigt så är det nästa kommande spel som är för dem. Men det jag skulle säga är att vi har även fått datum på State of Decay nu som släpps 20 maj. Så den ska upp och bråka med Detroit. Det blir intressant.
Det är två väldigt olika spel, två exklusiva spel.
Men State of Decay är bara ett $30 spel. Och det är ändå ett fullfjädrat med single player kampanj och co-op och hela biten. Jag trodde faktiskt tvärtom att State of Decay skulle ha ett fullt pris, och det hade jag köpt den prislappen, och att Sea of Thieves skulle vara 30.
Jag tycker båda tycker jag landar någonstans där 379, 449. Men det är konstigt att State of Decay kostar halva summan hos Sea of Thieves. För att, jag vet inte, jag tycker bara prislapp. Hade jag haft en Xbox hade inte jag köpt Sea of Thieves. Jag hade,
nej, men det behöver du inte, för du bara köra Game Pass istället.
Nej, men jag tror att många kommer göra det. För att de tycker så 600 spänn, nej, men fan, jag kan prenumerera på ett helt år, är det väl? Är inte det? Ja,
ja, du kan prenumerera hur länge du vill.
Jo, men det är 79 månader är det, va, för Xbox.
Ja.
Så det är typ 800 per år, ungefär 8-900. Så det är nästan ett och ett halvt spel.
Men grejen är att ska du spela CFS får du lägga till Xbox Live Gold-kostnaden också.
Ja, men det är ju fan på allt.
Känns ju lite, alltså jag spelade betan ganska mycket och den lämnade ganska mycket liksom där, av vad man gör i spelet. Men alltså, man får ju lite så här free-to-play-vibbar av spelet när man spelar det också. Det känns lite så, jag vet inte. Det är väl bara för att upplägget är som det är. Och det är många free-to-play-spel som har det upplägget.
Men det är ju inte negativt heller. Det behöver inte vara negativt.
Nej, men just det att om man nu har den prislappen på det och om man får en free-to-play-känsla av det, då känns det lite, det känns som att det finns andra alternativ då som man kan spela gratis som inte, alltså så. Det, alltså, jag har i alla fall den att free-to-play-spel känns lite, ja, de känns, jag vet inte, jag har bara sån att de känns lite mer budget än alla andra spel.
En fråga, Ubisofts kommande piratspel, har vi någon uppfattning om skalan på det? Är det $60 spel eller är det mer multiplayer-fokus?
Det är troligtvis fullprisspel, för de har en kampanj och hela biten i det också. Jag skulle bli förvånad om det är billigare. Vad sa du?
Nej, jag tror inte någon sa något.
Nej, ja, det var bara jag som trashade lite free-to-play spel. Alltså, jag tycker.
Nej, men jag svarar på det. Alltså, det är ju, de har inte visat upp kampanjen, men de har bekräftat att det är en kampanj också. Men jag skulle bli förvånad om det inte är fullprisspel. Sen skiljer det en hel del mot Sea of Thieves också, för att
det här är ju naval battle fokus på heltid liksom.
Ja, av det vi har sett. Vi vet ju inte hur kampanjen är, som sagt. Alltså,
det blev så konstigt i Sea of Thieves också, det här att när man dör så spanar man på sitt skepp. Och det är så att tar någon över ens skepp och spanar, så spanar man där, då kan de bara stå och vänta, så dödar de en igen. Men de kan aldrig sno skeppet, de kan bara sno skatterna. Men alltså, om man vill man jävla så kan man ju stå ett gäng på skeppet och bara vänta till man respawnar och kommer ut igen. Alltså så.
Det är en sån grej måste de ju fixa, för att det är
lite konstigt. Ja. Det har varit roligt om man hade blivit av med skeppet ju. Så hade någonting att förlora på det.
Jo, men sen samtidigt vill man ändå ha sitt. Nej, men det hade varit bättre om man hade. Ja, det är frågan om vi ska lösa det.
Har vi något mer att se framåt?
Ja,
ja, vi har mycket att se
framåt. Bara hets, bara. Har vi något mer att se framåt? Smooth.
Mars, ja, herregud, vi har ju 6 spel under en veckas tid i mars.
Mars är mördarmånaden.
Alltså, mars är värre än vad vi hade hösten förra året. Och den var jobbig med Mario och Assassin's Creed och något till samma dag. Och
Wolfenstein
och allt det. Jag tror jag aldrig varit med om mars månad som den nu. Förutom då alla expansioner. Menar, Assassin's Creed Origins får en expansion, South Park får en expansion, Burnout Paradise kommer. Men sen har vi alla stora spel också. Ni Nino Kuni, den 23.
Vänta, vi fick ju av South Park för en expansion.
Ja,
vi gör ju ett exemplar på det. Då inkluderar den säkert. Åh, då kan vi snacka om det nästa gång.
South Parks expansion kommer den 20.
Perfekt.
Assassin's Creed kommer nu nästa vecka. Och Burnout Paradise kommer runt den 20-ish.
Origins-expansionen, är den typ Adual stor, eller vad är uppfattningen?
Den verkar vara större än den första expansionen.
Ja, ingen koll på kontext, är det 5-10 timmar gameplay ungefär på expansion?
Därish.
Ah, okej, det är ju rätt schysst. Den kostar 250 season passet och du får två story-expansioner, eller?
Ja, där. Och sen kommer det komma mer story-expansioner under året, men de ingår inte i season passet.
Okej, okay. Så typ 20 timmar, 15-20 timmar för 200 spänn, det är ändå rätt schysst liksom.
Standard Ubisoft skulle jag säga.
Ja, men de var ändå bra value tycker jag på sina tillägg.
Ja. Så vad sa vi, Ni No Kuni, som jag balls and tits ser fram emot. Det, för mig är det absolut största släppet i vår. Jag ser mer
större
fram emot
än God of War.
Jag ser alltså mer fram emot än God of War. Det säger en hel del.
Ta det lugnt, ta det lugnt.
Nej, faktiskt inte. Jag var tvärtom innan, men nu efter dels att kört om Ni No Kuni igen precis och sen sett alla förändringar man gjort i tvåan, så shit.
Det... Jag har ju spelat det. Det är ju lite skoj. Det är ju som Pikmins på steroider i Japan.
Ja, vad har vi mer i mars här nu? Vi har ju Josef Fares A Way Out.
Ja, ska se om det är värdigt liksom fuck the Oscars liksom. Det ska bli så jävla spännande och liksom se om det är så bra som han tycker att det är.
Alltså kan han bara hålla det alltså i samma, nu tror jag inte det blir samma emotionella nivå som Brothers of Tale of Two Sons blir, för det här är ju ett helt detta är ju inriktat en helt annan inriktning med den här prison breaken och vad som händer efter fängelset och sånt. Det är inte den här emotionella resan som de hade.
Det
men
kanske kan, det blir.
Det är mycket möjligt. Men kan han hålla det narrativa fokuset ändå så att det blir någon den här resan igenom. Och sen just det här intressanta experimentet att det är påtvingad co-op och det är när du kommer in i sån här typ ena personen kan sitta och se en cutscene och då splittas skärmen så att båda ser cutscenen och såna grejer.
Det och det bästa med det här spelet, det är att bara en behöver exemplaret. Som din kompis i Örkeljunga, eller whatever, köper spelet.
Örkeljunga?
Ja, men vi tänker bara långt bort från civilisationen, får öka dramatiken och förstå att det är ett bra koncept. För att man, alltså huvudgrejen är att man sitter i samma soffa och spela liksom. Ja, vad skoj. För att couch co-op är trevligt. Men många har kompisar på distans och då är det mer praktiskt att spela online. Då är det så bra att du kan sitta i Örkeljunga och spela med mig i Stockholm. Och bara du behöver ha ett exemplar. Jag behöver inte ha ett exemplar av spelet. Och det är en grym feature faktiskt.
Mm.
Props.
Ja, nej, men det är perfekt. För nu har ju till och med TV4 kommit fram till att quote-unquote gamers faktiskt har riktiga vänner också.
Vänta, TV4? Ja, du tänker på artikeln som...
Ja. Som var lite lustig.
Segway där från... Örkeljunga och distanskompisar.
Halv kommentar. Jag tyckte det var så skrattretande att på TV4.
Att vara en nyhet liksom, fan alla spelare idag skulle aldrig varit helt socialt så här, indolente helt plötsligt då, eller? Nej.
Nej, men det är för att de har fortfarande inte greppat till den här sociala biten med partychattar och liknande och att
genomsnittliga spelaren idag är en 35-årig man eller kvinna typ som jobbar och har barn typ, eller ska skaffa barn. Det är liksom genomsnittliga spelare.
Det är jag i nödskal heller.
Ja, men alltså Roger är verkligen en genomsnittlig tv-spelare. Ja, och folk tror fortfarande att det är typ Kalle på 13 år som spelar Mario Kart liksom, och det stämmer
ju inte. Nej, men just det att man sitter och spelar för sig själv utan att vara uppkopplad på sin Nintendo i källaren. Och jag tycker det är så pass tråkigt, för att jag vet nog inte någonting som är mer socialt än spelande, förutom då att självklart vara ute och träffa vänner i IRL, men som vi har varit inne på många gånger att när man blir äldre så man flyttar ifrån, man kanske inte bor kvar på samma ort som man gjorde innan med ens kompisar, och man ska kunna hitta tid för det, för man har jobb och familj och vänner och andra fritidsaktiviteter, och då blir det ju lättare att hitta någon timme här och där och sitta online och spela tillsammans.
Ja, alltså, när typ tjejen är på kören, vilket hon gör någon gång i veckan, och jag är borta också, då passar jag alltid på att sitta och spela FIFA liksom med Brodacki och Tommy och Oscar som är några kompisar som vi har kört FIFA under lång tid, och det är något av det mest sociala jag gör varje vecka typ, förutom att liksom hänga då med folk.
Då blir hon inte långt från varandra heller.
Nej, nej, men vet, det är ju bara för att det är praktiskt så här, att, ja. Och så typ som idag, så att spela Witcher i 3 timmar. Och då satt jag och pratade med Alle om typ så här, vad ungdomar lyssnar på idag för musik. Vi snackar lite musik, vi snackar matlagning. Det är som att vi hänger med varandra. Men det är otroligt avslappnat att jag kan spela Witcher 3 samtidigt, så varför inte? Mm. Det är, vi konsumerar spel och... Alltså det sociala har ju förändrats så enormt mycket liksom. Alltså folk tror ju verkligen att spela inte, att spela är att sitta och bara nöda framför skärmen, men det är ju inte. Alltså jag har ju lärt känna mer vänner om. Jag har lärt känna mer vänner via spelvärlden som jag har haft liksom meningsfulla relationer med.
Men fram till igår så hade du inga vänner, säger TV4.
Nej, nej, precis. De existerar inte. Tommy är ingen riktig människa, Marcus. Han är en bot.
Nej, men han är ju, han håller ju på Bayern, så det är han ju inte.
Oh, tappar vi 20 lyssnare där direkt. Jag är på Guys, nu tappar vi halva lyssnarbasen i Göteborg också. Men ja, jag vet inte. Det är så att det var ingen nyhet för någon som spelar spel. Alltså så här. Sen finns det de som inte gillar att spela spel och snacka i party. Men jag vet, Roger, du är väl typ så att du spelar bara spel och sitter i party nästan, va?
Ja, alltså jag spelar ju mycket längre om jag sitter och pratar med någon. Alltså vi behöver inte spela samma spel. Jag vill bara ha lite sällskap när man spelar, liksom sitta och snacka lite skit och sådär. Sen beror det på vad det är för spel också. Sitter jag och spelar typ ett The Last of Us eller något sånt här jättestorytungt spel, så då kan jag ju sitta själv och spela. Eller sitta och soffspela med någon liksom, som sitter bredvid och sådär. Men ofta så sitter jag startar alltid party när jag drar igång PS4 eller sådär, och någon får komma in och snacka lite skit.
Starta egna party fast det redan finns partyn upp.
Ja, men det gör jag automatiskt.
Sen sitter du där själv istället.
Jättetrevligt, man kommer in på kvällen och bara, åh, sitter Roger ensam, och så kommer man in och bara, hej Roger.
Ja, men ja, det är, jag brukar göra det är faktiskt. Men sen är jag har ju inte, jag är inte den här hardcore gamer längre. Men när jag kommer hem, jag kanske spelar max, alltså max om jag åker 1,5-2 timmar per kväll om jag åker liksom. Mm. Det är därför jag liksom, jag spelar väldigt mycket Switch nu, för att den kan man ta med i sängen och bara ligga och spela lite innan man somnar och sådär. Det är lite avkoppling för mig. Men jag har verkligen så här, ja, nej, jag spelar mycket kortare sessioner nu för tiden.
Alltså jag om jag spelar solo liksom och inte sitter och snackar med någon, då pallar jag typ max 45 minuter, en timme. Om det inte är extremt intensivt och så här spännande.
Jag skulle säga samma, men det är helt och hållet beroende på vad det är för typ av spel.
Ja, alltså, men spelar typ... Ja, fortsätt.
Ja. Ja, men alltså, är det något som vi var inne på där med, alltså, de storyfokuserade spel som Last of Us, Uncharted och alla de andra, så då kan man ju sitta längre sessioner. Eller om det är ett, man tar Witcher eller annat open world-spel, när man springer runt och plockar blommor och gör sidequests och sånt, så vet jag, då kan det gå många timmar. Men sen har man de dagarna att nej, jag vill jag, alltså man har inte det där suget.
Nej, och där känner jag typ sätt. Att då, jag har spelat Witcher 3 då i 4-5 timmar. Och det hade aldrig hänt om inte jag satt i party med Tommy och Alex under dagen. Det hade bara inte hänt. Jag hade blivit så här, nej, nu har jag spelat en timme nu. Jag är ju så här,
du aldrig blir klar med det spelet.
Nej, precis. Nej, men det är ju typ det. Alltså, jag behöver ju vara en finnig 12-åring typ. Alltså, och verkligen bara sitta på mitt rum och typ blivit utsparkad från skolan och inte bli något annat än att spela Gwent typ. För att jag är ju besviken på mig själv. Jag är ju så jävla dålig på att spela spel idag.
Mm, jag är besviken på dig för att du inte spelat Gwent förrän nu.
Det är skitskoj. Satt i 2 timmar.
Det har jag sagt hela tiden.
Jag vet, men jag tänkte så här, det är som att lägga patiens eller någonting. Men sen såg jag att det var skitskoj och det fanns jättemycket djup faktiskt.
Ja, det är jättemycket djup i det här spelet.
En hel del chans dock i vilken... Men,
det är, ja, ännu mer djup i det fristående Gwent. Men det är för att de har lagt till mycket nya kort och liknande. Men det är ett trevligt sidogrej i spelet, ska jag säga.
Apropå spel, just med att Gwent är ett spel i ett spel. Vad har vi spelat på sistone?
Eller
har vi mer att gå igenom i händelser som kommer?
Nej, det är det väl egentligen inte. Det var ju de här datorna vi har fått nu och lite så.
Man kan säga helt enkelt att mars fram till maj blir jävligt intensiv. Men jag tycker ändå februari, alltså förutom Monster Hunter, har det varit väldigt lugnt just nu. Och jag tycker det är skönt.
Alltså det är egentligen det enda som har kommit där nu, alltså fram till den här marsvågen är ju... Vi fick ju som du säger Monster Hunter World... Vi fick Crossing Lanes, det här innespelet på PS4 som var fruktansvärt bra. Där har jag spelat av demot och sett, så att jag ska faktiskt köpa den. Det finns ingen ursäkt, det kostar 120 spänn. Det är bara chanser. Så jag får väl återkomma med åsikt om det sen.
Apropå Monster Hunter, de har sålt 7,4 eller 7,6 miljoner exemplar.
Skeppat,
okej. Okay. Men det är fortfarande digitala sales som inkluderas där, så att det är typ 7 miljoner ish. Alltså, det är fortfarande...
Det, alltså, det är Capcoms mest sålda spel.
Ja, det är sjukt alltså.
Det är absolut största succé.
Men tänk så att alla de här Resident Evil och de bara, nej, det är inte i närheten.
Och då var alltså ändå sålde Resident Evil 7 förra året sålde riktigt, riktigt bra. För vad... Det toppade inte deras bästsäljande i serien 6an, men bara det att Monster Hunter som ändå är, vad ska jag säga, det är inte ett nischspel på det sättet, men det är det att det har inte funnits utanför Nintendo på många, många år.
Nej, och sen är ju grejen att om jag har gått med min mamma och frågar, mamma, vad är Monster Hunter World? Då vet hon inte alls vad det är. Hon vet vad liksom Mario, Zelda, you name it där, Halo, Uncharted skulle hon nog snappat upp i det laget också. Men hon vet ju inte vad det är. Och de flesta, alltså så här, de flesta har aldrig hört talas om Monster Hunter. De inte gamar rätt hårt faktiskt. Och att det liksom kom från ingenstans, bara, det är vårt mest sålda spel. Och det har inte släppts till PC ännu. Och jag menar, det här är ändå ett så här, ett långdraget spel. Jag tror det kommer komma upp i 10 miljoner, alltså inom ett år eller två. Och det är,
ja, det är jättemånga, alltså, ja, jättemånga som spelades fortfarande.
Och det är väldigt mycket som snackar om det också.
Ja, och just det här att jag tror det släpptes i perfekt tidpunkt när det inte kom, för jag hade inte spelat nästan 70 timmar om jag inte hade, om det hade varit liksom, om det hade släppts andra spel samtidigt. Utan det jag tror det släpptes vid rätt tillfälle.
Precis som, ja, det är just den här sweet spoten där i januari februari efter all julrush och innan alla andra spel, så
ja, jag tror det var skitbra att släppa det där.
Vi ser det nu med Ni no Kuni, vi ser det med God of War. Jag tror vi får mer och mer spel framöver kommande år som kommer att släppas. Alltså stora spel som kommer att släppas här februari, mars, april datumna.
Tycker jag var rätt tydligt med Nintendo Switchen när de släppte Zelda och Switchen i mars liksom. Det gick ju hur jävla bra som helst. Folk
De har också börjat släppa spel i typ augusti eller sådär, typ lite sommarspel Nintendo. Det andra också i och för sig. Men
ja, de spisade ju första året riktigt, riktigt bra. Mars, och sen var det månaden efter som Mario Kart kom.
Jag för mig att första Splatoon också släpptes någon gång där runt sommaren.
Mario Kart kom i maj eller någonting, för det var rätt nytt när jag åkte till Spanien.
Och sen kom Splatoon efter sommaren i augusti, tror jag, och sånt.
Men de hade ett bra flöde.
Och Arms där, och sen var det
Arms var nog tidigare, tror jag.
Arms var väl innan Splatoon, va?
Jag tror Arms var innan Mario Kart med.
Nej, jag har ingen aning.
Det var bra, varannan månad kom det ett storspel med.
Ja, och sen var det två månader där på hösten som där det kom lite 3D-part-grejer och sånt. Och sen kom Mario då. Så att de lyckades verkligen förra året och space ut det. Det är därför alla ögonen är på Nintendo i år. Se hur de lyckas följa upp det första succéåret.
Så det, det är ju onödligen supersuccé alltså. Alltså, och speciellt om man är en riktig tv-spelare, tänkte säga, men du vet, någon som spelar spel och vill spela lite överallt och kunna ta med sig spelet, och vet, det är ett flexibelt sätt att spela spel på, och de toklevererade första året, men det går ju såklart inte att följa upp ett sånt idiotår. Jag tror att det där är det bästa spelåret någon konsol någonsin haft i form av liksom exklusiva titlar och försäljning.
Första 12 månader, ja, utan tvekan.
Det finns inte en konsol
som kommer i närheten, inte ens deras egna.
Alltså jag tänker typ på PS4, vad fan hade vi första året liksom? Knack och Killzone, och du vet, det dröjde ändå 2-3 år innan vi brakade oss. Nu är det helt sjukt, alltså senaste 2 åren med PS4 har varit riktigt jäkla bra, men det tog ändå 2 år innan det började sätta fart, och liksom det var ingen, och du vet, spelen som kom på releasen på Xbox One och PS4, det var ju så här Killzone och det var Rise of Rome och du vet så här, Dead Rising, var det 3?
4.
Ja, 4. Det som kom till det var inga höjdare liksom.
3 var det som kom.
Nej, 3 var det, ja. Sen kom 4 nu förra året.
Så att de har gjort ett jäkla bra jobb helt enkelt. Men,
jag köpte Killzone idag, by the way. jag har aldrig ägt det. Jag har bara spelat igenom det en gång. Ja, det kostade 69 spänn på rea nu. Så att jag tänkte, jag köper det, för att jag vill gärna testa det igen.
Det är ett helt okej FPS-spel, men inte mycket mer.
Nej, men jag vill bara sugen på... Killzone har alltid varit sån här... Jag har gillat den serien. Så att jag spelade igenom den på release. Jag lånade hem det, så jag spelade jättesnabbt. Så jag skulle vilja bara testa det igen. Ja, du behöver inte prata om det.
Men ska vi ta de spel vi, som vi har spelat istället? Så vi kommer in på
eller lite... som Sjöland har spelat, rättare sagt.
Secret of Mana började allting med. Det är en portning slash remake på det gamla SNES JRPG-et. Och de har gjort om det nu till alla omgivningar och karaktärer är ritade i 3D istället. Istället för det här 16-bit sprite-grejerna. Dock så är minimappen i 16-bit fortfarande, vilket var rätt coolt. Så 16-bit minimapp, men allt annat är i 3D. Och sen har de lagt till voiceovers. Och där kan du faktiskt välja mellan engelska eller japanska voiceovers. Rätt nice touch. Tycker vi får se det mer och mer spel i JRPGs nu, att man faktiskt får välja mellan japanska och engelska soundtracket. Eller voice tracket. Och det är alltid schysst att få den valmöjligheten. De har lagt in ett nytt soundtrack också, som är horribelt jämfört med originalet. Som tur är så kan man välja originalet soundtrack. Vad ska man säga? Alltså, gillar man Secret of Mana back in the day, så kommer man gilla det nu också. För det har faktiskt åldrats helt okej. Spelmekaniskt och hela den biten. Sen vet jag att det finns många sådana purister som oh my god, nej, jag vill ha vad har ni gjort det i 3D-modeller nu. Men sådana tomtar kommer det alltid finnas. Jag tycker att den här 3D-omställningen faktiskt funkar riktigt, riktigt bra. Det får det spelet att kännas mer modernt. Utan att tumma på nostalgifaktorn. Och sen kostar det inte så jättemycket. Jag tror det låg på... Vad kom vi fram till? 300... Någonting. Precis norm 300. Så det är ingen jätteinvestering. Så gillar man JRPG så tycker jag faktiskt man ska plocka upp det.
Alltså Secret of Mana är väl en gammal klassiker?
Ja, alltså den är ju en av... Jag tror den i alla fall rankar bland de 10 bästa JRPGs genom tiderna.
Det här var ju före min tid då. Så jag har ju aldrig kört där innan. Men det känns som att det är så här ett favoritspel bland samlare och att det alltid är med i så här topp 10.
Det är den och Chrono Trigger som ligger där uppe. Alltid.
Visst är det NES va? Och inte SNES?
Nej, det är SNES är det.
SNES är det.
SNES.
Ja. SNES, ja.
Ja, nej, men för jag har aldrig spelat det. Men hade jag uppskattat det om jag med min bakgrund?
Alltså det beror på om du gillar den typen av...
Alltså jag gillar inte ens RPG-spel egentligen.
Nej, men då faller du ju redan där. Innan
du vet ju svaret på frågan innan du ställer den.
Jag försöker vara lite delaktig. Ja. Det var för min tid. Det är svårt.
Det är väldigt svårt att...
Om man kan uppskatta de här gamla... Alltså top-down... Säg om du... Vad ska man säga? Alltså Zelda Link to the Past. Den vyn... Typ är det. Om du står, jag menar.
Då förstår jag.
Så hade du uppskattat att kunna spela om Link to the Past till exempel idag, så skulle jag kunna säga att du hade kunnat uppskatta Secret of Mana också.
Okej.
Även om det är väldigt stor skillnad mellan dem, så nej, jag bara tänkte för den här nostalgibiten. Och du har ju inte den nostalgibiten, för du spelar ju aldrig back in the day. Men jag antar att du har, så du känner till, eller spelade Link to the Past.
Jag har spelat, jag har aldrig klarat det, men det har hänt liksom på, var det Game Boy? Och visst fanns det till Game Boy?
Nej.
Advanced, släpptes inte någon sån här re-release?
Jo, det kommer re-release på det, Link to the Past, det fanns ju, det har kommit en sån här, ja.
Aha, det finns med, men nice.
Jag vill minnas att jag spelade på GameCube, inkopplad med en Advance eller någonting, så det var lite sexiga färger också. I någon sån här release. Ja, jag vet, jag har spelat i alla fall. Jag har inte klarat det. Jag tyckte det var så där för att jag var ung och dum eller någonting.
Ja, jag håller det som ett av de bästa Zelda genom tiden.
Ja, det är skitbra är det. Men alltså det är svårt att gå tillbaka till sådana spel, tror jag, när man inte liksom har spelat dem från början, känns det som.
Mm.
Jag vet inte. Det, ja, det
man, är någonting med... jag tror man behöver den här referensramarna till de spelen. Alltså man... på något sätt har spelat, de kommer ihåg hur den typen av spel spelas.
Mm. Ja, men jag tror det är mycket med grafiken gör mycket också. Alltså, på den tiden fick man visualisera mycket mer i huvudet. Och liksom det är mer Det är mycket text att läsa. Det är det nu också i och för sig. Men nu får man ju läsa texten mer. Det är mer fokus på texten där än på grafiken, om man säger så, kan man nästan säga.
Och ändå var Link to the Past väldigt detaljerat.
Ja, ja, det är ett jättefint spel. Men just det här, om man jämför med om dagens, jag menar, jag tror inte Ella kommer nog aldrig uppskatta ett sånt spel, tror jag inte, på det sättet. Hon vill liksom inte sitta på Mario i den grafiken liksom.
Alltså grejen är att spelen back in, alltså då var ju, det var ju text överallt, för att det fanns ju inte möjligheten till att ha voiceovers överallt hela tiden, så att det är fortfarande mycket text som ska läsas i Secret of Mana, men
det är mycket det fanns sån här voiceovers också.
Ja. Men nej, det, alltså, det kostar inte jättemycket, och vill man spela om det, så det håller faktiskt upp idag fortfarande, så jag tycker faktiskt man ska ge det, give it a try. Det är mina two cents on det faktiskt. Jag har lagt det i min backlog nu, för att nu kommer så pass mycket, så att, som jag vill sätta fokus på, men jag ska komma tillbaka till både det och Lost Sphere sen, när det finns tid till det. Vad har vi mer här? Kingdom Come Deliverance, där kickstartade polska. Är det tjeckiska?
Ja, det är tjeckiskt.
Jag tror det var polska, men det...
Polen, nej, jag tror också det först, men jag kollar upp det där. Så att, men det, alltså det osar ju typ baltspel.
Alltså det luktar lite Witcher 1, 2 CD Projekt Red-stil.
Men sätt. Det är något med grafiken som, det, så fort jag såg det här, jag bara, det här är producerat öster om Sverige. Det är bara, det har liksom en viss look. Jag vet inte vad det var, men
kan det vara för att Witcher är väldigt inspirerat av omgivningarna runt Polen, och detta är ju historiskt.
Korrekt, ja.
Alltså de har ju alltså Kingdom Come Deliverance, de som går in och förväntar sig ett Skyrim kommer att bli så grymt besvikna, för detta är ju en ren riddarsimulator.
Jag trodde det var typ Skyrim när jag såg det. Jag blev lite nyfiken, och sen så hörde jag då när du berättade om det, och då är det nog nej för mig. Det blir nej.
Alltså detta är ju typ, detta är om Skyrim var på riktigt och på typ 1400-1500-talet eller vad det är. Eller 1400-talet. Jag vet inte, 14, ah. Det är ju liksom, det är en livssimulator, om du är typ en bonajävel liksom i typ Tjeckien eller någonting.
Alltså du börjar ju som någon sån här pöbel low class grej och
Plebtonien.
Ja, Plebtonien. Nej, men alltså de har ju fullt fokus på att göra det så mycket simulator som möjligt, och jag tror det kan gör att avtända en del folk från att fortsätta spela det, för att här är alltså grejer som du måste tänka vad du säger i dialog och till folk, för att här folk kommer verkligen ihåg vad du har gjort och sagt, och det kommer märkas i hur du behandlas i andra byar senare i storyn, och dina val betyder verkligen någonting. Jag har nog aldrig upplevt något spel förutom då David Cage spel att dina val verkligen betyder någonting.
Och där är det ju inte, där är det ju bara för att det är konstruerat att det är fokus på det. Här är det ju faktiskt ett RPG-spel, så det är ju liksom hardcore RPG-game.
Sen är det sådana små grejer som att under strider så säger du blir... Du misslyckas med blockar och du blir han lyckas rispa dig i armen med sitt svärd, och tar du inte hand om det såret så kan det bli infekterat och du kan få blodförgiftning och såna grejer. Det är så pass djupt, och liksom att du måste tänka på att både äta och dricka och sova, för gör du inte det så då kommer du kollapsa. Och du blev mycket sämre i strider om du inte är utvilad och massa sådana grejer.
Så det är också verkliga livet ju.
Ja, alltså det är riktigt, riktigt djupt. Nu vet jag att detta spelet är inte för alla, men det kommer, och det har redan hunnit hitta sin sån här fanbase.
Spelarbas.
Ja, alltså hardcore spelarbas. Och visst, det är fullt med buggar här och där, men om man kollar på YouTube så finns en hel del roliga klipp, så att, men jag skulle säga att i detta spelet så kan jag acceptera det på något sätt jämfört med om det är en produktion av Bethesda när det gäller Skyrim eller Fallout eller något sånt. För att där känns det som att ett spel därifrån med en så pass stor och erfaren studio så är det inte acceptabelt. Men här är det på något sätt i och med att det är ett kickstartat spel. Det har lite... Deras fokus har varit på realismen och inte på superpolish. Sen det är så mycket buggar som går att fixa över tag sånt. Det är inte så att spelet är söndrigt. Det är inte ett Ark eller ett PUBG.
Men det är lite som så här spelvärldens fattiga riddare liksom. Man har överseende liksom.
Ja.
Och det är väldigt intressant. Jag kollar upp lite Metacritic scoren bara för att få en fingervisning hur bra det har gått för dem. Och då såg man på Xbox One och PS4 versionen så hade det typ lite under 7 eller någonting i snitt. Eller om det var user scoren. Medan på PC:n hade det mer eller mindre ett betyg upp på allting. Jag tror att det har att göra med att det är ett spel som passar så här,
det är mer PC-crowd än vad det är konsol-crowd.
Lite högre snittålder, kan uppskatta de här riktigt djupa RPG-spelen. Kan tänka mig att det finns en hel del jävla mods på gång om inte redan ute.
Jag vet inte om vi har ett modsystem.
Nej, det är frågan. Men, ja, hur som helst så känns det som ett spel som liksom jivar mycket bättre med PC-publiken. Mm. För jag tror att många som typ såhär...
Ja, men det känns liksom att det är mer alltså ett hardcore PC. Eller det är just på PC som den här hardcore publiken för denna typen av spel finns. Jag tror vi har sett innan jag försökte komma på vilket titel det var, men vi har sett det med andra spel också som har varit, de har fått sin riktigt sån här nischade hardcore publik på PC-marknaden. Det kanske inte har varit världens superspel, men de har ändå hittat någon form av nisch är det. Och
känns inte som ett Twitch-spel direkt.
Vad sa du?
Det känns inte som ett Twitch-spel direkt.
Nej, för att det är ju lite, mer slow-paced än vad ett Skyrim och sånt hade varit. Så att det är ju inte den crowden heller. Alltså,
visst, det vore dock otroligt roligt om man Twitch-streamade och lät liksom de som följer liksom och rösta på alternativ och typ skapa en resa när hela Twitch-streamen skapar karaktären.
Ja,
alltså, det kan vara lite roligt.
Nej, jag förstår det. Alltså, det enda som är, om man ska säga så, lite tråkigt, det är att du skapar inte din karaktär och väljer utseende och bla bla, utan du har en karaktär från början som är fast.
Är det en vit man?
Det tror jag. Jag för mig det. Men grejen är att, ja, men där fanns inte så mycket mörker. Vi snackar 1400-talet.
Ja, jag kommer tänka på det. Apropå, att... ja, det var en liten nod till hela den här grejen med Witcher 3. Där det var en spelrecensent som såhär, varför är det inte så många svarta i Witcher 3? Bara, om det utspelar sig ju såhär, alltså, medeltida Polen.
Ja. Nej, men... Ja. Man bara för att det är ett rollspel så måste man inte ha karaktärs-creatorn. Nej, men alltså... Visst, alltså Kingdom Come Deliverance, det kommer inte vara för alla. Det vet jag. Alltså, är ni osäkra så kolla... gå in på YouTube och kolla Let's Plays eller game, alltså längre där folk sitter och verkligen spelar det innan ni väljer att köpa det i så fall. För att det är ett väldigt speciellt spel. Men i det de har satt ut att göra, gör de fruktansvärt bra.
Alltså jag tror att det är ett sånt där spel jag lätt hade kunnat tänka mig om jag var typ arbetslös och bara var ensam i flera veckor och bara, nu jävlar, nu ska jag leva livet här i Tjeckoslovakien, tänkte jag säga, och bara springa runt och typ fånga höns och typ göra misstag på medeltiden. Det känns som ett spel man verkligen kan typ så här liksom uppleva om man är sugen på det. Du skapar liksom en egen historia, så att jag vet att Roger hade inte velat spela detta.
Nej, det hade jag inte. Jag hade inte haft åk för det.
Men som sagt, under rätt omständigheter hade jag lätt kunnat uppskatta konceptet. Det känns så här, det måste ju finnas en jäkla massa memes i det här spelet också redan.
Det finns det ju garanterat. Alltså,
det känns som ett sånt spel.
Det är som upplagt typ, för dig ju.
Ja, men typ potato memes och pöbel memes och allt möjligt. För att jag kan tänka mig att det kan finnas så mycket roliga situationer typ. Baserat på valen och bara settingen i sig.
Mm.
Och PC-publiken gillar att skapa memes.
Ja. Nej, men alltså... Det är lite som du säger med när du typ hör ljuset skapa meter och sånt till lite runt en sjua. Alltså man ska ändå komma ihåg att alltså en sjua är ju inget dåligt betyg fortfarande.
Det är bara folk fått för sig att om det är under en sjua, då är det det sämsta som hänt mänskligheten. Vilket är tragiskt.
Lite så att det är tragiskt. Är det inte en åtta så vill de inte röra det. Men alltså jag kan varmt rekommendera Kingdom Come Deliverance om man gillar mer, vad ska man säga, det här kanske är lite fel, men lite vuxnare. Speciellt om man gillar historia. För att det är väldigt historiskt korrekt med vad heter det? De har mappat upp hur städerna och byar och allting såg ut med kartor från den tiden och byggt allting så att...
Alltså Patrik på våran redaktion, eller för detta då PlaySläkt-redaktion, han läste ju till historiker i 2 år ungefär, och han hade ju uppskattat det här spelet. Han gillar ju Skyrim och sånt där, men han kan ju uppskatta den här typen av RPG och just historiken bakom det. Om man gillar medeltiden och den aspekten, så tror jag helt klart att det kan vara en lockelse liksom.
Definitivt, definitivt.
Ja, men det är ett sånt spel man kan sitta och pilla med hur länge som helst, känns det som. Det är lite som ett ja, men alltså det är mer, det är som, det är så långsamt. Det känns som ett, nästan som ett ja, men som ett Civ eller någonting, fast i första person, alltså så mer ja, korrekt och långsamt.
Och du ser inte, det är inte en massa troll och magi och draka och sådana grejer igång. Så att...
Nej.
Så, nej, det var det. Sen har vi ett spel kvar som både du och Roger har spelat. Och, ja, där...
Var det så illa, Roger, alltså?
Ja, alltså ja. Det är inget spel för Roger, det är det inte. Det är inget spel
för Roger.
Mark, du är lite mer positiv än vad jag är. Så att, ja, börja du, så kan jag rage sen.
Där finns både ups and downs i det. Och det vi snackar om är Metal Gear Survive. Och jag skulle säga att jag har fått en väldigt stor hatkampanj på nätet. Bara för att, för det första, bara för att det är Konami som släppte Metal Gear utan Kojima. Och bara där är det ju sandlådenivå på kommentarer på nätet.
Ja, men vi kan skippa den.
Vi kan skippa hela den debatten, ja, men jag bara tycker att spelet har fått, alltså det var ju dömt att misslyckas innan den släpptes.
Det finns gott om andra saker att klaga på detta spelet än det.
Ja, nej, men det är visst, spelet är inte ett fullprisspel. Det kostar ju 380 spänn. Och den har 2 komponenter. Du har kampanjdelen och du har online co-op-biten. Men här kommer det första, absolut största problemet med spelet, är att kampanjdelen är fullt online. Vilket gör att du kan inte pausa i spelet. Vilket blir ett problem när du har både en hunger- och törstmätare.
Som droppar i typ 180.
Ja, de har sänkt den lite, hur mycket den droppar innan. För den var värre innan, Roger, du började spela det.
Ja, jag störde mig på den här. Jag fick ju panik när jag läste tutorial, så den började sjunka när jag var inne i menyn liksom och läste.
Och jag hade inte haft något problem om hela den hunger/törstmätaren hade pausat när du är din egen bas. Mm. För då hade man kunnat använda sin egen bas som en safe zone, så att säga, från ta en break från spelet. Eller som du var inne på där med läsa tutorials och liknande. För att du gör så pass mycket i din egen bas med du lagar mat, du bygger ammunition till dina vapen, du bygger nya vapen, du bygger skydd som du har med dig, och du spenderar rätt mycket tid i din bas, och då behöver tänka på både maten och törsen samtidigt som det är i din egen bas. Jag tycker det
blir lite onödigt. Det förlänger speltiden med en grind som inte ska behövas på grund av att man måste hela tiden tänka på det. Det blir liksom som att, ja, det blir en onödig grind efter mat och sånt. Som,
ja, för att du måste lägga ner maten, ja, i basen också.
Ja, det är så, ja, jag tycker det är så onödigt, och det drar ut speltiden som fan, som inte behövs liksom. Det är så ofokuserat.
Det finns ju ingen anledning för att rent kampanjspel ska vara always online. Det finns ingen anledning överhuvudtaget. Om du inte
Du inte down with the kids?
Nej, det finns inget som heter down with kids i den här bemärkelsen. alltså jag hade kunnat köpa det om co-op-biten hade varit mer integrerad, så att säg jag hade spelat, så hade Roger kunnat hoppat in i mitt spel och hjälpt mig i min kampanj. Då har jag förstått om du hade den här drop-in, drop-out co-open. Men du har inte det, för att co-open är helt fristående. Och det lilla jag har spelat av kåpen, för det första så, av någon lustig jävla anledning, så börjar först, var första kåpuppdraget med monster som var level 20. Det var ju jätteskoj, för det, jag är väl 13 och sånt nu, men när jag var 8 eller 9 när jag testade, så man blir ju, det gick inte sådär bra kan man väl säga. Men det enda anledningen att spela co-op-biten, det är för att samla resurser till din single player. Och nej, alltså den är helt, i det stora hela så är det helt meningslös bit i hela paketet. Den har inte behövt vara där överhuvudtaget. Alltså även, det finns säkert de som uppskattar den här vad heter det, horde-modet. Men nej, co-op-biten har man kunnat ta bort. Men om vi ska ta kampanjen, alltså det är ett, men det här, vi ska säga, det här är ett spin-off-spel, det har ingenting med alltså Phantom Pain att göra, med det att det är satt mellan precis innan Phantom Pain, eller samtidigt som Phantom Pain. För det som sker då på när din motherbase attackeras och Snake får flyga fram med helikoptern och sånt, så teleporteras du som sån här, en av dina soldater till en alternativ dimension där det är en massa monster.
Bara där, ni hör ju.
Jo, men detta är lika väl Kojima kunnat komma ut upp med. Du, jag tänker hur galen han är, så att det har inga problem med. Men sen använder den då både spelmotorn och assets från Phantom Pain, så att och det är fortfarande lika snyggt som Phantom Pain var.
Alltså jag blev ju besviken.
Roger,
när jag stod igång detta tänkte jag, fan vad Metal Gear Solid så här fult.
Ja men det är
jag som har fått annan syn på det. Jag tycker det. Jag tycker det här ser sjukt oinspirerat ut. Och estetiskt är det fruktansvärt, verkligen. Jag tycker det. Usch. Jag ser inget vettigt alls med. Jag får inte inget sug alls att besöka den här världen. Det ser så fruktansvärt fult ut. Det är bara vad jag tycker liksom.
Han råger ju när rant alltså.
Ja, nej men det, jag blir alltså, ja, när jag gick in där tänkte jag, ja men det är ändå Metal Gear Solid, alltså det är ändå samma asset, så, men det kanske det är, men i så fall så har Metal Gear Solid 5 åldrats fruktansvärt kast, för att jag tycker det här så fult ut nu.
Ja, jag det är din åsikt, men jag köper inte den, för att det är snyggare än du vill få det att tro. Eller
ja, men det kan vara att, alltså estetiskt också, det är liksom, det är så fattigt, det är ingenting där. Det är, världen är helt tom.
Det, ja, liksom, den är mycket tummare, det köper jag.
Och det kan vara det som gör det också, liksom, att det, liksom inget, det finns inget att hämta där. Det är liksom, de har ringat in allting i en jävla sandstorm. Och det är så oinspirerat. Det ser så oinspirerat ut. Det finns liksom ingenting. Jag är helt säker på att det finns kanske ett bra survival-läge där någonstans. Men det finns ingenting i inramningen som får mig att vilja starta spelet. På grund av att det,
men ska vi ta ner vad det är för typ av spel innan vi avslutar vår rant här om det. Det är ju ett rent, precis som i titeln säger, ett survival-spel. Alltså du har en väldigt väldigt liknande gameplay-loop. Du är din bas, du förbereder dig inför att sticka iväg med, ha med dig mat, ha med dig ammunition, ha med dig vapen, försvars. Eller sån här, vad heter det, stängsel och liknande för att du kunna skydda dig om du skulle inta en bas eller något. Du sticker till ett ställe. Antingen ska du rädda någon överlevare som ligger ut någon kapital ställe, eller så ska du aktivera någon portal så att du kan fastsläva dit senare för att det ska bli lättare att transportera dig. För av någon underlig anledning så har du inte möjlighet än i alla fall. Varken till en D-Walker eller till Jeep eller annan transport. Utan ska du transportera dig så är det, du springa. Och det är inte världens roligaste när det är sådana här jättesträckor.
Nej, och stamminan sjunker ganska snabbt.
Ja. Men alltså gillar du typ, min första tanke var när jag spelade, det var att detta påminner väldigt mycket om Don't Starve. Som kom tillsammans med PS4 när den släpptes. Alltså gillar man den typen av gameplay, alltså samla resurser, överleva och sånt. Och visst, då kan jag köpa, alltså rent gameplaymässigt så är det inget jättedåligt spel.
Alltså nej, jag sa som jag sa, det finns säkert ett bra survival-spel där någonstans. Det är bara inramningen jag inte tycker om. Mm. Alltså så. Sen har det finns inget som suger in mig.
Sen är just det att den har lite lustiga quirks då, med det här med du kan inte pausa och sådana grejer som blir lite irriterande. Men alltså som helst tycker jag, alltså det kostar inte jättemycket, och vet man om att man gillar de här, den här typen av survival-spel som Don't Starve och sånt, så då tycker jag faktiskt man ska kolla in det.
Jag tycker aldrig man kan spela det någonsin i hela världen. Håll er borta från det. Det är min åsikt.
Då har vi två.
Det är ju bra att vi har olika åsikter.
Ja, jag skulle precis säga, då har vi två väldigt fylla.
Ja, det beror på vem ni lyssnar på. Det är, ja. Som sagt, ni börjar känna oss i det här laget, så det är bara
om
kul.
Om ni gillar Forza, då vet ni vad ni ska göra.
Vad har du med Forza att göra?
Det är alltid, varenda gång då har du Forza. Det, jag gillar andra spel också.
Nej. Forza är råga alltså. Om du nästa hund du skaffar kommer heta Forza. Ja, och den andra tredje kommer heta Horizon.
Okej.
Okay. Ja, men då kan det vara notch till Forza Horizon och till Horizon Zero Dawn.
Så ja,
precis.
Det är bra.
För mig så får du faktiskt tummen upp och alltså kolla in om man gillar den typen av den genren. Men jag förstår din kritik också, Roger. Och jag köper mycket av en del av den kritiken också med just med online, påtvingen online-biten och sådana grejer som är helt det ska inte vara det. Det finns ingen som helst anledning till det.
Jag tycker bara hela spelet är oinspirerat. Det känns oinspirerat allt med det. Det är mest det jag tänker på. Det finns bättre survival-spel att spela i så fall, om man är sugen på sånt.
Ja, alltså det finns ju Don't Starve. Och precis. Dess expansioner.
Och det är ännu billigare.
Det var ju de här PlayStation Plus-spel för ett tag sedan.
Nej.
Ja, precis.
Eller, var det? Nej, det har det inte varit.
Jag tror ni släpptes var det PlayStation Plus-spel.
Nej, alltså det släpptes när maskinen släpptes så kom det.
Men visst var det ett PlayStation Plus-spel?
Nej.
Don't Starve Together finns ju också, man kan spela tillsammans.
Jag har inget minne att det har varit ett PlayStation Plus-spel.
Det kostar inte många kronor i alla fall. Spela hellre det. Det är min rekommendation.
Ja.
Hej då! Nej, jag skojar.
Men om vi ska runda av det här innan Blomstrand får myror i brallan här.
Jag ska spackla.
Spackla ska han göra.
Nej, jag vet inte. Något
spackla en onsdag kväll.
Ja.
För det är väl onsdag. Det gör du onsdag idag, ja. Hashtag bra koll.
Jag har spelat massa spel jag kan prata om nästa gång. Shadow of the Colossus och Hunt Showdown och lite sådana här spännande spel.
Ja, vi har ju mer i bagaget till nästa gång, så att säga, av det vi har spelat. Men detta var ju det senaste som kommit. Och vi tog upp det senaste helt enkelt. Som har kommit där väl. Det blev lite förskjutet i och med att vi fick spela in den här avsnittet igen. Men ja. Blomstrand, du hade lite information om våra nya gamla omdöpta sociala kanaler.
Precis, som ni har förstått det är vi liksom down with the kids nu för tiden.
Nu för tiden, vi har alltid varit där.
Nej, vi har skrivit sånt där, barn läser inte längre.
Nej, men de sociala kanalerna har alltid funnits där.
Ja, men det är där vårt fokus är nu. Vi kommer inte ha kvar sidan PlaySläkt, utan där ni håller bäst koll på oss. Det är på Facebook, Instagram och Twitter. Och på Facebook, då söker ni på tv-spelsklubben. Så hittar ni oss där. Så det är bara att följa oss där, och vi kommer lägga upp liksom uppdateringar och när podcasten är uppe.
Problemet är att det finns en annan grupp som heter tv-spelsklubben.
Ja.
Så ska du hitta oss på Facebook, så hitta oss på Facebook, så blir det ju så fall med facebook.com/tskpodcast.se blir det ju lättast.
Ja. Men om ni inte kommer ihåg det, ni kommer hitta oss där. Det är orange och fint på vår sida, så då har det kommit rätt. Och sedan på Instagram, då är det tv-spelsklubben podcast. Sitter ihop. Så där är det bara som sagt orange, då har ni hittat rätt. Mycket av det som postas där är liksom bilder, och det kanske kommer upp på Facebook också, men Instagram är ju trevligt att använda rätt ofta, så det är smidigt att man, då missar man liksom ingen nyhet. Och är ni liksom, använder ni Twitter mycket, så är det tskpodcast.se som gäller. Helt enkelt.
Precis.
Så att följ oss gärna där. Vi kunde inte mergea vår gamla Facebook-sida för att Facebook hatar oss eller någonting. Ja, typ så. Så att vi har startat en ny och bjudit in folk lite här och där, men vi kommer starta ett event på den gamla sidan så att folk ser verkligen att det här är det som gäller nu. Men hör ni detta så får ni jättegärna följa oss på någon av de här sociala kanalerna. Så att det var det jag hade att säga.
Ja, nej, men
ni får ju också följa oss personligen också. På, jag vet inte,
följer, det lät som att du bjuder in till stalkers här.
Nej, folk får gärna stalka mig, jag bryr mig inte. Det är en fri värld, speciellt på nätet. Men
det beror väl på vad de gör.
Ja, jag är inte rädd för folk. Ett Marcus Blomstrand på Instagram. Facebook kan ni skita i. Nej, Facebook kan ni skita i. Men Instagram, det är väl trevligt att få följare. Sådär. Så att, Roger, är det ett gamerpappan fortfarande på Instagram, va?
Ja, gamerpappan är det. Ja. Eller om man har den engelska versionen så är det gamerdad. Eller the gamerdad, till och med.
Oj.
The eller the?
The, alltså T-H-E. Ja. Gamerdad.
Det lät som du sa the. Så.
Och Sjöland, du är väl för gammal på Instagram, va?
Nej, jag har Instagram.
Du har ju lagt upp massa popgrejer och sånt där.
Ja, jag har faktiskt börjat utnyttja min Instagram också.
Oj.
Genom att lägga upp bilder på det faktiskt.
Och då hittar ni Max på Mr. Pants on Head.
Det... Ja, jag var tvungen att dubbelkolla mitt huvud.
Jag sitter och kollar på dig med dina popbilder. Jag ser dina, apropå hipster, så ser jag faktiskt att du har köpt nya hipsterbrillor här. Så att, ja. Jag vet inte, du kanske springer om mig här nu när inte jag har ens brillor på mig.
Ja, någon får ju ta hipster grejen, så att...
Absolut.
Men precis. Nej, men det var väl egentligen allt vi har haft detta premiäravsnittet av TV-spelsklubben.
Nu ska vi spela Killzone.
Än så länge så heter det fortfarande Podcast Select på iTunes. iTunes är inte världens snabbaste på att ändra varken bilder eller namn, men den ändringen kommer. Så ni som redan prenumererar på oss där, ni behöver inte göra någon ändring, utan ni kommer fortfarande få podcastavsnitten i ert flöde.
Ja, och i framtiden här så kommer det ju vara, alltså folk använder ju appar på sina enheter och allt möjligt för att följa podcasts. Och det är där ni hittar oss framöver. Vi kommer inte ha några specifika MP3-länkar på det sättet, utan det är bara att köra er val och plattform och söka efter oss där helt enkelt. Och då är det TV-spelsklubben som gäller framöver.
Ja, det är...
Ja.
Om det inte var någonting annat så säger vi hej då så länge till nästa avsnitt helt enkelt. Som om det är om 2 veckor nu, så då snackar vi mitt under och herregud, det är mitt under Ni no Kuni och allt annat.
Det har inte brakat oss. Ja, precis. Ni no Kuni kom väl den...
Ja, den 23. Så nästa avsnitt kommer...
Okej, då är det exakt.
Jo, men det är under nästa avsnitt, så då är det mitt under Ni no Kuni, och där är Sea of Thieves kan vi ha till och med kommit då och massa annat, så att det kan bli ett väldigt intressant avsnitt.
Det blir så här första first impressions, och sen gången efter där, då får vi se om vi lever ens. För då har det ju passerat en viss tid.
Ja, men nej, men om vi säger adjö här helt enkelt, så ja,
alltså, god kväll.
Jag bara satt och väntade på att ni andra skulle säga någonting, så tänkte jag
adjö själv. Hej då.
Roger, nu har sagt adjö för 4 avsnitt framöver.
Hej då.
Hej då, Roger. Nej, men tack för att ni lyssnade, och på återseende helt enkelt.